och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av CVE-podden. CVE står för Center mot våldsbejakande extremism och ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Och centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet BRÅ. Jag som pratar just nu heter Jenny Sonesson och jag är pressansvarig för centret. Det här poddavsnittet det ska handla om den nya nationella strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism som regeringen presenterade i början av 2024. Och jag ska inte prata själv om det här. Med mig här i studion har jag Jonas Trolle som leder centret. Hej Jonas!
Hej.
Vem är du och vad har du gjort innan du började på CV?
Ja, jag är chef för centret sedan 2018. Och jag har ett regeringsförordnande nu som löper ut i augusti 2025. Och jag har min bakgrund inom polisen där jag har varit yrkesverksam ända fram till jag fick det här uppdraget.
Väldigt länge.
Väldigt länge.
Mm. Och med oss här i poddstudion så har vi vår kollega Josefin Bergström. Hej Josefin.
Hej.
Kul att du är med oss. Vem är du?
Tack. Ja, Josefin Bergström heter jag och jobbar som seniorrådgivare där jag ingår i vårt mobila stödteam. Så att jag jobbar mycket med stödet till kommuner och yrkesverksamma och jobbade innan det med brottsförebyggande arbete i en kommun.
Mm. Och jag tänkte innan vi kör igång samtalet så tänkte jag bara ge en liten kort beskrivning utav den här strategin. Regeringen har alltså tagit fram en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism för att ge en långsiktig inriktning av arbetet i Sverige, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Och den här strategin den delas in i fyra områden: förebygga, förhindra, skydda och hantera. Och strategin den är sektorsövergripande och omfattar myndigheter på nationell, regional och lokal nivå. Och för att den här strategin ska få effekt i praktiken så har regeringen pekat ut fyra myndigheter som har fått ett särskilt regeringsuppdrag att implementera strategin. Och det är Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, MSB och CVE som alltså ligger inom myndigheten Brottsförebyggande rådet. Och det här uppdraget ska slutredovisas i september 2026. Så, då kör vi igång. Då vänder jag mig till dig först Jonas. Och tidigare så fanns det alltså två olika nationella strategier, en mot terrorism och en mot våldsbejakande extremism. Men den här strategin som vi har nu, den är lite som ett kinderägg, vi har två strategier i en. Och vad finns det för fördelar med det?
Ja, till att börja med så är det en klar statushöjning av det förebyggande arbetet när man nu slår ihop de här strategierna till en. Det var mer komplicerat tidigare att följa för de olika berörda intressenterna i den här frågan. Nu följer allting. Ett terrorbrott är ju många gånger den yttersta konsekvensen av den våldsbejakande extremismen. Och med den här nya strategin så går det nu en röd tråd igenom hela. Där vi börjar på det förebyggande och slutar på det som helst då inte ska hända, nämligen hanterandet av en sån här händelse. Så det arbete som vi har bedrivit redan, myndigheter emellan och tillsammans med kommuner, det är nu mer stadfäst i den här strategin och blir mer konkret. För jag ska säga det att den här samverkan och samverkan, den har ju funnits, men nu blir det mer tydligt reglerad.
Mm, så du är positiv. Josefin, ser du några nackdelar med att man har slagit ihop de här två strategierna till en?
Nej, jag håller med Jonas om fördelarna som han ser där. Jag kan inte se heller från ett lokalt perspektiv några nackdelar egentligen.
Mm, så du är också positiv. När man läser strategin så är det någonting som är väldigt påtagligt och det är det här med rollklargörande. Och det står då i strategin, alla aktörer behöver vara medvetna om sitt uppdrag, sina roller och sitt ansvar och bör samverka om relevanta insatser. Ja, det här kan ju verka ganska självklart, men varför är det här så viktigt Jonas? Jag vet att du ofta pratar om det här med rollklargörande.
Mm. Nej, men många gånger så är vi är väldigt inne i det vi gör just nu och även i våra egna respektive myndigheter så kan det ibland vara svårt att ha en uppfattning om det långsiktiga strategiska tänket och det här att lyfta blicken. Och det många tjänstepersoner är ännu sämre på, det är ju att ha känslan och kunskapen om vad andra har för uppdrag. Och lär du dig, alltså får du en bättre rollklargöring i vad man själv har för långsiktigt strategiskt uppdrag i det man gör både på lokal, regional eller nationell nivå tillsammans med kunskapen om vad andra har i det här, då får du en mycket bättre effekt och en mycket bättre utnyttjande av resurser. Och det har varit tydligt för mig genom alla mina år inom rättsväsendet att kunskapen om sitt eget uppdrag och andras, det är oerhört viktigt för en bättre samverkan, snabbare arbete och en större effekt i, så att säga, i det man slutgiltigt vill uppnå.
Så det här med rollklargörande är fundamentalt?
Ja, det är fundamentalt. Kunskapen om sitt eget och andras.
I den här strategin så framgår det att regeringen bedömer att säkerhetsläget har förändrats och försämrats. Vi har bland annat upplevt attacker i Stockholm 2017, Visby 2022 och i Bryssel 2023. Vi måste vara inställda på att hotet kommer att bestå under en längre tid, bedömer regeringen, som också påpekar att de våldsbejakande extremistmiljöerna är i ständig förändring och att det också finns ett bredare författningshot mot Sverige. Är det här en bild som du delar, Jonas?
Ja, definitivt. Och det har också blivit svårare att detektera och identifiera vad som är vad. Eftersom de här miljöerna går i och ur varandra på ett sätt som det inte tidigare var, som inte tidigare var fallet. Och människors organisationstillhörighet är mindre. Man sympatiserar med idéer och tankeströmningar i större utsträckning. Så vi har ett slags smörgåsbord eller en salladsbar att förhålla oss till, och mycket mindre, så att säga, en tvärsäker ideologisk hemvist eller en tvärsäker organisatorisk hemvist. Och det utmanar helt klart. Och säkerhetsläget är försämrat i kombination med också att vi kan se påverkanskampanjer mot Sverige. Det finns, vi har den här länge nu pågående så kallade LVU-kampanjen.
Mot socialtjänsten,
ja precis. Vi har haft de här koranbränningarna under 2023. De pågick ju även under 2022. Och ett oroligt omvärldsläge som också bidrar. Så att det handlar om att hela samhället behöver ha en beredskap och en förståelse. Så att därför så är det ett långsiktigt strategiskt arbete oerhört viktigt här.
Du använder ibland ordet eller begreppet salladsbarsextremism eller smörgåsbordsextremism. Vad är det för någonting?
Ja, men det är ju det att det är mycket svårare idag att definiera. Alltså du kan vara högerextremist och djurrättsaktivist eller miljörättsaktivist. Du kan vara vänsterextrem och också antietablissemang och ha en konspirationstanke. Det finns även inom den religiösa islamistiska extremismen, den här låga tilliten till samhället och idéer och tankar om konspirationer och så vidare. Så att mycket går i och ur varann, och det finns också tankegod som förenar alla de här miljöerna. Så att tvärsäkert dela in dem utifrån en ideologi och en organisation, det är så oerhört mycket svårare. Och det är inte bara så i Sverige, utan det är en internationell trend.
Att det är mycket mer komplext och mycket svårare att navigera. Josefin, du som har erfarenhet då när det gäller brottsförebyggande arbete på lokal nivå, håller du med om att säkerhetsläget har förändrats?
Ja, absolut. Och det här som Jonas beskriver med hur miljön, jag tror att i strategin så kallar man det för att de har genomgått en hybridisering. Och det är väldigt, väldigt tydligt i de ärenden som vi får vara med och stötta i, som kommunerna hör av sig med, där man ser liksom, ja, men unga människor som kanske till synes sympatiserar med IS och samtidigt ritar svastikor. Alltså man har det går in i varann. Och utöver de här ideologiska yttringarna som du räknar upp, så har du dels psykisk ohälsa och diagnoser kanske som ofta är förekommande, men du har också tidigare oförrätter som man liksom vill hämnas för, och allt det här blandas och sen så agerar de här personerna eller planerar att agera utifrån deras egna idéer som de upplever sig ha stöd för i digitala forum. Så att det är precis som Jonas beskriver, otroligt utmanande för yrkesverksamma på lokal nivå, och där den här medvetenheten blir så enormt viktig. Att förstå att man inte avskriver sin oro för någon liksom, utifrån att nej, men de passar inte in i hur man tänker sig att det här ska se ut. Eller att man säger att det här är bara psykisk ohälsa eller det här är bara det. Utan att det är enormt rörigt.
Och överlappande.
Ja, exakt. Ja.
Och man pratar ju ibland om det här begreppet glokalt. Att det kan vara både lokalt och sen globalt på samma gång. Och att det går in i varandra, de här nivåerna. Någonting som man också slås av, tycker jag, när man läser strategin, det är att det är en väldigt bred definition utav VBE, alltså våldsbejakande extremism, en sån här förkortning som vi i branschen ibland använder oss utav. Och det står då, nu ska jag läsa ett citat här, den nya samlade strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism omfattar alla former av våldsbejakande extremism, men också de antidemokratiska rörelser och nätverk som kan utgöra grogrunden för en problematisk utveckling i samhället. Och samtidigt så slår strategin fast att grundlagens åsikts- och yttrandefrihet ska respekteras. Det här är ju ingen lätt ekvation att få ihop det här. Vilka reflektioner gör du, Jonas?
Ja, det här är precis som du säger, det här är knepigt. Det här handlar ju om ideologier, människors tankar. Och vi har rätt att ha tankar och ideologier och idéströmningar som är väldigt, väldigt radikala. Men man får inte ta till våld. Samtidigt så är det ju på det sättet att ju mer extrem du blir i din tankevärld och i din, så att säga, i din extremism, desto större är ju kanske risken för att du själv eller andra inspireras till att ta till våld. Så att ett samhälle måste ju då, eftersom vi ska tillvarata människors grundläggande åsikts, alltså fri och rättigheter, fri åsiktsbildning och alla de här sakerna, samtidigt som vi ska ta rätt, man ska ha rätt till det, så måste vi också föra ett samtal som bygger på en demokratiförstärkande insatser. De diskussionerna och det samtalet är oerhört viktiga i syfte att skapa motståndskraft mot det då som samhället uppfattas som destruktivt då i risken och i en framtida också risk för våld. Men vi balanserar ju konstant på det, jag och mina medarbetare här i centret. Var ska man lägga sig? Och hur långt kan man sträcka sig åt det håll då som skulle kunna uppfattas som att man går in på de grundlagsfästa fri- och rättigheterna? Det som är viktigt för oss, det är ju att vi tillsammans med andra myndigheter och kommuner hela tiden har den här för ögonen och diskuterar och också är medvetna om vad det är för, alltså hur långt man sträcker det här och i förhållande till de friheter vi har. Det är inte lätt.
Nej.
Det är ett ständigt pågående samtal.
Mm.
Min tidigare erfarenhet utifrån att ha jobbat inom polisen, det har ju varit att där har ju brott varit brott.
Mm.
Och det har varit, så att säga, saker som människor kanske gör utan en ideologi. Men här är det ju en ideologi. Här är det människor som är övertygade om ett annat samhällsskick, ett annat system är bättre än det som vi i demokratisk ordning har beslutat om. Och då blir det knepigare.
Mm. Men det är alltså viktigt att den enskilde på olika sätt får ta del i opinionsbildning och att det är nödvändigt då för att vi ska kunna kalla oss en demokrati. Men det är som sagt ingen lätt ekvation. Någonting annat som lyfts fram i strategin, det är att åtgärder för att förebygga extremism och terrorism, det ska integreras i det bredare brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Och sommaren 2023 så kom det också lagstiftning att kommuner nu är tvungna att jobba brottsförebyggande. Och vad ser du, Josefin, som har just stor erfarenhet av brottsförebyggande arbete på lokal nivå? Vad ser du för fördelar eller nackdelar med att det tydliggörs nu att terrorism och våldsbejakande extremism ska in i det här generella brottsförebyggande arbetet?
Men jag tror att det är väldigt värdefullt att ha någonting att hänga upp det här på. Och vi har ju sen centret startade egentligen liksom en framgångsfaktor som vi har sett. Det har varit att vi har sagt hela tiden att integrera arbetet mot våldsbejakande extremism i ert befintliga arbete. Och det kan vara brottsförebyggande, men det kan också vara inom andra områden i kommunen. Men att alltid, att liksom inte uppfinna någonting nytt, utan att använda sig av de strukturer som man redan har på plats. Och där är det ju en enorm fördel att faktiskt ha det här, att hänvisa till hela tiden och komma tillbaka till att kommunerna ska bedriva det här brottsförebyggande arbetet. Det som väl är viktigt att ha med sig är ju att inte göra det för begränsat bara. Just förebyggande arbete är ju så väldigt brett, och det behöver vara väldigt brett. Det handlar ju inte... Ibland kan man få det till att det ska vara liksom att sätta upp lampor i längs mörka gångvägar, och det är en del av det, en situationell prevention som är väldigt viktig. Men när det kommer till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism så handlar det om så mycket mer. Det handlar om att bygga tilltro till demokratin, det handlar om folkhälsa, det handlar om att skolan ska fungera, så att hela samhället behöver in i det här förebyggande arbetet.
Mm. Och förebyggande arbete handlar ju även om kommunikation, och strategin lyfter särskilt att oro inte ska begränsa människors vardag, och att det är därför viktigt att kommunicera trygghetsskapande. Och på sidan 53 tror jag det är i strategin, så står det också så här att det har också stor betydelse att information som kan förmedlas till allmänheten om den aktuella hotbilden eller risken för ett terroristattentat kommuniceras på ett lättbegripligt och lugnande sätt. Varför är det här viktigt ur ett förebyggande perspektiv? Jag vänder mig till dig, Jonas.
De som befinner sig i miljöer som ägnar sig åt våldsbejakande extremism och terrorism, de vill att ett samhälle ska begränsas och anpassa sig för att malla in sig i det som är deras plan, ideologi för framtiden. Och ju större en anpassning blir, desto mer uppfylls ju de här gruppernas mål. Den generella risken att utsättas inom det här området för, utifrån ett svenskt perspektiv, den är ju låg. Och jag säger inte att den är låg för att bagatellisera det här, men den är låg i jämförelse med andra brott och olyckor som vi som medborgare kan råka ut för. Men för att den ska fortsätta att vara låg så gäller det ju att kommunikationen om att man måste ha en beredskap och en förståelse för, den är ju viktigt att man liksom håller igång den. Det innebär liksom ett ständigt arbete inom det förebyggande fältet för att skapa den här motståndskraften. Och sen är det ju också viktigt när vi till exempel som nu, vi har en förhöjd terrorhotnivå sedan augusti 2023, så skapar ju det givetvis en väldigt massa oro och ängslan hos människor. Och den måste man ta på allvar, samtidigt som man också behöver ställa den i relation till en faktisk risk. Här handlar det om en uppmaning till en ökad vaksamhet givetvis. Det handlar också om en uppmaning till våra myndigheter och officiella institutioner att snäppa upp. Det är ju inte särskilt konkret, och det är inte jättemycket att ta på, men det är ett läge att öka och beredskapen både för sig själv och för andra, öka medvetenheten kring det här. Men det är en balansgång, och det gäller ju också för mig och mina medarbetare såväl som andra på andra myndigheter att inte i retoriken vara allt för dramatisk och allt för ödesmättad, utan att försöka ändå beskriva utifrån självklart hur läget är, men ändå hur vi bör förhålla oss till det.
Ser du en risk just att om man är för dramatisk och ödesmättad, att det kan bidra till polarisering i samhället?
Absolut, ja. Visst är det så. Och det kan, man ska också ha klart för sig att det kan utnyttjas av olika krafter från olika håll. Så det gäller hela tiden att balansera. Så precis som det här med att balansera i den här frågan kring det som är demokratistärkande kontra rätten att få uttrycka sina åsikter och ha idéer och tankar, så även i informationsfrågan så är även det här en balansgång, att hela tiden väga sina ord med guldvåg för att vara relevant och utan att vara alltför alarmistisk och utan att bidra till en ökad oro. För att det är ju klart att människor kan ju verkligen relatera till det här. Och det händer saker i Sverige, det händer saker utomlands. Och det är lätt att tänka att det är där, precis de olika saker man har sett och upplevt och läst om. Det som avses, den yttersta och värsta konsekvensen.
Så kommunikation är viktigt ur ett förebyggande perspektiv. Ord har betydelse. Någonting annat som lyfts i strategin, det är radikalisering i digitala miljöer. Och strategin tar upp att yrkesverksamma behöver rätt verktyg för att kunna förebygga hot och hat, våldsbejakande extremism och terrorism även i digitala miljöer. Jag vänder mig till dig, Josefin. Vilka möjligheter respektive svårigheter ser du med den här uppgiften?
Ja, och där är vi tillbaka i det som du precis pratade om nu, Jonas, och även på punkten tidigare om demokrati och våra fri- och rättigheter. Och pratar vi om radikalisering på nätet så är vi ju direkt där igen. Och där du sa någon gång tidigare att innan när du jobbade hos polisen så brott är brott. Pratar vi om allt det som rör sig online och som ungdomar då inte minst exponeras för, så är det ju väldigt lite av det som är brottsligt, men effekterna av det kan ju vara att någon, ja men det kan vara ödesdigra konsekvenser liksom av att ha konsumerat den propaganda som sprids. Och där framförallt då barn och unga är väldigt exponerade för det i alla de undersökningar och som också dyker upp här i strategin som man hänvisar till. Hur många som faktiskt har utsatts för rekryteringsförsök. Jag tror att det är 1 av 10 av ungdomar som spelar som har liksom, erfarenhet av att ha kommit i kontakt med personer som försöker att rekrytera. Och samtidigt som man säger att den här dimensionen är så viktig, och man har ju absolut rätt i det, så kan man ju fundera på för yrkesverksamma, för till exempel socialtjänst och för lärare, i vilken mån de kan och ska ge sig ut för att finnas online. Och där är det lätt att hamna i, tror jag, att man tänker att man måste vara där för att kunna förstå och kunna hjälpa. Men på samma sätt som vi annars pratar om de här frågorna, som ju är väldigt, väldigt svåra och komplexa, så tror jag att man måste tillbaka till lärarens kärnuppdrag eller socialsekreterarens och ha tilltro till att de här tecknen på radikalisering, de kommer att synas i den fysiska miljön. Man pratar i strategin också om hur gränserna suddats ut mycket för den yngre generationen mellan det digitala och det fysiska. Men det innebär ju då också att det betyder inte att det fysiska egentligen skulle vara mindre viktigt. Och igen, det här vi pratade om tidigare om att liksom integrera arbetet i befintliga strukturer. Där man behöver ha kunskap, man behöver förstå vad det är som sker och vad som unga människor riskerar att hamna i. Och de här miljöerna till exempel, den här hybridiseringen som vi pratade om tidigare också. Men också ha ett lugn i någonstans, att det kommer att märkas. Och det ser vi i de ärenden också som kommer in genom vår stödtelefon. Att man märker på ungdomar i skolan till exempel att de beter sig annorlunda, att de umgås med andra nya vänner eller inga alls. Att man märker av uttryck liksom för en process där de riskerar att fara illa eller riskerar att skada andra. Och att i den situationen veta hur man hanterar det och veta... Och igen att inte avfärda sin oro för att den inte passar in i mallar som man har med sig kanske liksom i sin förståelse av det här sedan tidigare.
Jonas, du ville kommentera.
Ja, för den stora merparten blir ju inte radikaliserade på nätet.
Nej.
Utan använda de verktygen som man använder IRL så att säga, i den fysiska interaktiviteten människor emellan. Mm. Den typen av tecken finns där, även om det så att säga har skett på nätet. Så att den här idén, precis som Josefin säger, att vi måste ut och in i de här miljöerna hela tiden, det är nog kanske inte alls lösningen i alla lägen, utan det finns en lösning som handlar om
så att man,
mötet mellan
man ska
människor.
Sammanfatta lite att man ska ha en förståelse för den digitala verkligheten får man ju ändå säga som många barn och ungdomar möter, men att man ska fortsätta just att använda de traditionella verktygen kanske för att hjälpa dem då, att man ska inte ha så dåligt självförtroende och tro att man måste liksom bli någon superexpert på gaming för att kunna hjälpa de här, utan att sannolikt om det uppstår problem så kommer det att märkas i de här barnen och ungdomarnas vardag.
Precis.
Om jag ska sammanfatta det lite rätt.
Vi sitter här och nickar.
Ni sitter här och nickar.
I radio. Ja.
Ja.
Mm.
Ja, något annat som lyfts i strategin återkommer, det är civilsamhället och att civilsamhället är väldigt viktigt. Och att det är ofta civilsamhällsorganisationer som först lyfter fram problem och även utvecklar nya verksamheter i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Josefin, har du någon reflektion kring det här med civilsamhällets roll?
Ja, men de är ju enormt viktiga att få med, såklart. Och civilsamhället har ju ofta en förmåga att nå ut och att vara snabbfotade på ett sätt som vi som myndigheter till exempel inte har. Och där tänker jag också, apropå det vi sa här innan om att förebygga radikalisering online exempelvis, så menar vi ju inte heller att vi inte ska. Men där kan man också fundera över vilken aktör är mest lämpad. Och här kanske civilsamhällets aktörer kan kliva in på ett alldeles utmärkt sätt.
Och kanske gör då ett bättre jobb då än vad en myndighet kan göra. Har du någon reflektion kring det här med civilsamhället, Jonas?
Nej, men jag ser ju att de och också arbetsgivare, både offentliga och privata arbetsgivare, har en viktig roll utifrån också ett medmänskligt perspektiv. Ett perspektiv som innebär att man är runt människor och möter människor.
Ja.
Så att rollen är jätteviktig och det görs väldigt mycket omfattande arbete. Civilsamhället erbjuder ju också sammanhang.
Ja.
Som även de här grupperna, de extremistorganisationerna, alltså våldsbejakande extremistorganisationer, erbjuder ett sammanhang och en värme och den är attraktiv.
Ja.
Den typen av sammanhang kan ju också civilsamhällesaktörer erbjuda och bli ett substitut till det här att tillhöra något.
Ingen människa är en ö.
Vi
är,
nej, exakt.
Mm. Vi är sociala varelser med sociala behov. Men när vi är inne på det här med civilsamhället så tänkte jag ta upp en fråga som tangerar det. Och det handlar ju om det här med offentliga bidrag till civilsamhället. Och då i strategin så tar man upp något som kallas rätt mottagare och att det här kanske eventuellt kommer att bli ett uppdrag för CVE att hantera. Skulle du kunna berätta lite mer om det här? Vad är rätt mottagare för någonting, Jonas?
Mm. Det är ju som så att ett stort antal myndigheter och Sveriges 290 kommuner fördelar ju bidrag varje år till olika civilsamhällesaktörer. Och det här är ju generellt sett ett arbete som är förhållandevis oproblematiskt. Men fördelningen av bidrag ska ju inte gå till att finansiera våldsbejakande extremister. Det ska inte gå till att finansiera terror. Det ska inte gå till att finansiera odemokratiska värderingar. Och det där behöver man ha koll på. Det vi på centret möter i vårt arbete, det är ju så att säga när i det förebyggande arbetet så möter vi ju grupper personer som så att säga vill förändra samhället i en negativ riktning. Det gör att vi har fått en kunskap om det. Och nu ligger ett förslag som går ut på att centret ska hantera och vara en slags frivillig remissinstans till kommuner och myndigheter i deras bidragsgivning. Där vi ska kunna lämna kunskap för att det ska vara lättare att fatta beslut. Du sitter som tjänsteperson på en myndighet eller en kommun och så ska du kunna värdera hur ska jag förhålla mig till de här som söker bidrag. Då har du idag ingen, så att säga, ingen hubb, ingen kunskapshubb för att få en samlad kunskap till de här som söker. Och som sagt, det mesta är egentligen oproblematiskt, men det finns ett antal som kan vara mer problematiska. Som det har varit fram till nu så är det ju så att Om man har tid och möjlighet så ringer man runt till en väldigt massa olika. och man får olika typer av svar som man ska försöka samla och förhålla sig till. Det är inget bra för den som sitter med det här uppdraget, och det är heller inte bra för den organisation som ska ta emot, för det fall att man får avslag. Det är svårt att veta varifrån kommer den här kunskapen, hur ska vi som organisation förhålla oss till ett sånt här avslag. Nu föreslås då ett center där vi ska kunna bistå i detta på ett mer samlat och konkret sätt. Vi har fått pengar för att starta upp den här verksamheten under det här året, men det finns fortfarande inget riksdagsbeslut på att vi ska ha den här verksamheten.
Så det är inte i närtid?
Nej, vi jobbar på det här nu under året och så får vi se. Men det är för samhället en väldigt viktig fråga, eftersom samhället ska ju inte med offentliga medel på något sätt medverka i finansiering av saker som handlar om våldsbejakande extremism, terror eller odemokratiska idéer och tankeströmmar.
Så civilsamhället, bara för att sammanfatta, civilsamhället är mycket viktigt tycker ni båda två, och då den här föreslagna funktionen inom CV handlar liksom om att civilsamhället ska använda bidrag på ett sätt som är i linje med demokratin.
Precis.
Så, vi börjar närma oss slutet på den här podden. Man kan prata väldigt mycket om den här terrorstrategin. Den är väldigt bred. Det finns många aspekter att ta upp. Vi har fokuserat på det som är förebyggande. Och CV ska nu tillsammans då med MSB, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och även andra myndigheter, men det är de här fyra som är utpekade då. Vi ska då förverkliga strategin. Det finns ett regeringsuppdrag som jag nämnde inledningsvis. Och då undrar jag lite, vad är era tankar kring det här regeringsuppdraget för CVEs del när det gäller att förverkliga strategin? Vad tänker du, Josefin?
Jag började ju jobba på centret 2018 när vi startade upp, och jag har jobbat med de här frågorna i några år innan det också. Det har hänt enormt mycket på området. Jag tycker att som vi inledde där, att den här strategin innebär en statushöjning för det förebyggande arbetet, och att det är väldigt, väldigt välkommet. Och det finns ju väldigt mycket att bygga vidare på. Vi har jobbat länge och vi har byggt upp ett stöd till yrkesverksamma och till den lokala nivån som vi bara kan fortsätta med och intensifiera ännu mer. Jag ser mycket fram emot att göra det med andra myndigheter och kommuner och civilsamhället.
Jonas, vad har du för tanke kring det här med att CV nu har fått det här regeringsuppdraget och ska förverkliga det?
Nej, men det är väl väldigt bra att dels som vi sa inledningsvis, man har satt ihop två strategier. Terrorstrategin och strategin mot våldsbejakande extremism. Och man har tydligt pekat ut myndighetsansvar. Det är fyra myndighetsaktörer nu som har huvudansvaret att implementera det här. För oss så blir det ett befästande av mycket av det vi redan har gjort. Vi är en väldigt liten verksamhet om man jämför med polisen, säkerhetspolisen och MSB. Så för oss att ställa om och vända, så att säga, eller svänga till lite, så är det ju kanske mindre arbete än vad det är för de här andra större aktörerna. Men vi har redan idag, utifrån vår utgångspunkt, utifrån vårat uppdrag, så har vi en god och bra samverkan och med de här andra tre aktörerna. Så att jag ser att vi har goda förutsättningar att fortsätta på det vi har gjort. Och vi har med strategin nu också ett större stöd för det vi har gjort och kommer göra framgent.
Precis, det är alltså fyra myndigheter som har fått uppdraget att implementera strategin, men den här strategin berör alla aktörer i Sverige. Alla myndigheter, alla kommuner. Det kanske vi bara ska lägga till. Stort tack Jonas och Josefin att ni tog er tid att vara med här i poddstudion idag. Och tack till er som har lyssnat på det här poddavsnittet. Och en slutsats att ta med sig, det är att det är svårt att skydda samhället mot alla hot, men genom att alla relevanta samhällsaktörer har en tydligare roll i arbetet skapats förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med att minska hoten mot Sverige. Om man som yrkesverksam vill komma i kontakt med Center mot våldsbejakande extremism så hittar man information på vår webbplats cve.se. Vi har också en stödtelefon som man kan ringa 08-527-44-290 vardagar under kontorstider. Tack för att ni har lyssnat.